En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What do you mean, debris?
There's something dead with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls in.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Som vi har väntat på att somna under ett race för att Max Verstappen seglar iväg och vinner. Och nu är det många som kanske har tänkt så här: jaha, det var den säsongen där. Men det är inte säkert att det är så, hörni. Så stäng inte av den här podcasten än. Den här säsongen är inte över. Det är inte alls säkert att Max Verstappen kommer vara överlägsen hela säsongen. Eller hur, Anna Andersson?
Nej, men det är väl klart att det inte är. Vi kan väl inte göra en någon form av ens närhet någon rättvis bedömning efter man har kört på den där aggressiva asfalten i Bahrain. Det behöver ju inte alls betyda samma sak. Jag menar, bara för ett år sedan så var det ju Red Bull typ 50 sekunder före Ferrari. Och nu var det bara 25, så det var bara halva tiden att dra i kapp plus fler race på sig. Så att,
Och jag säger så här för att det har varit en del sådana reaktioner att nu är säsongen över, men den är inte över. Det här är bara första racet på säsongen. Och bara för att han var så extremt överlägsen nu så betyder inte det att han kommer vara det hela tiden. För där måste man ha mera lopp att titta på. Men faktum kvarstår. Wow! Vilken bil de har, Red Bull.
Ja, och det som jag tycker är väldigt intressant här, det är ju att under... Måste jag tänka till i dagarna här, för det race på lördag, bara det vart ju helt knasigt i mitt huvud. Jag gick en dag fel hela helgen. Alltså lördag trodde jag var söndag trodde jag var måndag, och redan på torsdagen trodde jag det var fredag och
Just rörigt. Så när racet är klart sen, då tänker man att då är det måndag imorgon.
Ja, precis.
Och så får man en dag till, det blir ju gratis.
Jag fick en söndag.
Ja.
Jag fick vara på handboll i Ystad och se 2000 människor heja på Ystad IFs damer som hade chansen att gå upp i allsvenskan. Bara en sån sak. Men det var inte det vi skulle komma till, utan nej, säsongen är ju definitivt inte över. Det är 23 lopp kvar, och Bahrain är ju en typ av bana, och det som hände där under träningen, då såg man ju faktiskt tendenser till någonting helt annat. Man såg Mercedes till exempel bra med. Under kvalet så var det inte heller givet att det skulle vara just Red Bull, för där klantar ju Ferrari bort sig igen och använder liksom för många däck för tidigt i det här kvalet. Och under de dagarna så var det lite andra temperaturer, plus att det var ganska blåsigt och vinden gillade inte alls Red Bulls bil. Men när vi kommer till racet sen så har temperaturerna sjunkit och vinden har mojnat, och plötsligt så är Max Verstappen då i en helt annan liga. Men det behöver ju inte betyda att det är så, för när vi kommer till andra banor nu, som Saudiarabien, kommer plötsligt vara mycket, mycket varmare. Det är en helt annan typ av bana. Det är en helt annan typ av asfalt. Det får man inte heller glömma bort. Där kan det hända saker. Och hela den här vansinniga cirkusen kring Christian Horner, vart tar den vägen? Så det är också frågor som jag tror kan påverka hela säsongen.
Ja, alltså det är så mycket grejer här. Christian Horner kanske vi kommer till, och hela kaoset kommer vi kanske till när vi har pratat klart om race och kval. Nu, det här avsnittet, så klumpar vi ihop kval och race, träning också, eftersom att det finns så himla mycket att ta ner efter det första racet på hela säsongen. Träning 2 just. Det är ju ofta den man säger är den som är mest lik racet. Och i det här fallet för att den var på kvällen. När man ser då Mercedes var etta och tvåa och Hamilton och Russell kör mycket bättre än alla andra, då tänker man, vad har vi här för säsong? Oj, 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 ska man börja titta på snabbare.com och slänga in långtidsbett på att Mercedes kanske ska ta det här? Har de smygit i vassen på något sätt? Och så går man in på sitt motormanagerlag och satsar all in på Mercedes innan deadline. In med två Mercedes-bilar och en Hamilton och lagkapten och allt så, som det heter. Sen kommer träning tre. Då kommer man ner lite på jorden.
Lite va?
Lite grann. Men det var så, träning två ändå. Och det är väl också lite en indikation att det finns något där?
Ja, men jag tror definitivt att det finns någonting där. I efterhand så vet vi också att Mercedes faktiskt hade motorproblem och tappade enligt Toto Wolff ungefär en halv sekund per varv. Samma problem hade Williams, dock inte de andra kundteamen, McLaren och Aston Martin. Men där ligger ju någonting. Plus att tittar man på förhållandena, så det var ju inte liksom bara det att vinden försvann, utan temperaturen i asfalten ökade ju någonting. Och Russell då i Mercedes, han var ju inte alls dåligt på det i början av racet, men han fick på de hårda däcken så var han ju ingenstans längre. Så att jag tror att alla stjärnor stod väldigt rätt för Max Verstappen den här dagen.
Ja, jag tänkte också exakt så, att ibland så är det bara fullträff på plankan, ja, när man hoppar längdhopp. I det här fallet som de gjorde.
Ja, men sen finns det ju dagar liksom när det blåser åt fel håll. Plankan ligger snett och de där spikarna du har i skorna, de är helt väck. Och så får du dessutom kramp i vaden.
Mm. Som vi såg prov på förra året i Singapore. Jajamän. När Sainz vann racet. Det har ju liksom hänt förut. Och det, man känner, jag är ändå hoppfull ändå, trots att det enda man har sett nu i liksom sina sociala flöden är memes på, ja, Max Verstappen som sitter med sovkuddar och sömnglasögon och sömntuta på liksom, samtidigt som man kör det där racet.
Mm. Men ändå en sån här sak som jag fastnade hos mig, det var en intervju som jag såg med Helmut Marko efter racet, och det är där han sa att det som var det stora orosproblemet för Red Bull, det var kylningen på de här nyheterna de har på den bilen. För det är ju en bil som känns, enligt Max Verstappen, ungefär som fjolårets bil. Men kylningen kunde vara ett problem. Då får vi tänka på att Bahrain brukade vara väldigt varmt. Det var ju inte här. Det var ju som en svensk vårdag.
Liksom. Mm, det var mycket snack om just den grejen. Ja. Att det var ovanligt.
Ja, det var
10 grader kallare än vad det brukar vara.
Ja. Och nu den här helgen så kommer vi komma till Saudiarabien. Där det enligt prognosen ska vara runt 28, 30, 31 grader. Och även kvällen ska ligga, när de ska köra det racet, runt 25-26 grader. Så att vi vet ju inte heller, alltså vi fick ju vissa svar, men vad händer om temperaturen ökar? Vi vet ännu inte hur kylningen kommer att funka på den där bilen. Så att jag tycker definitivt inte man ska säga att nej, nu är säsongen över, jag skiter i det här. För jag tycker att det finns så mycket annat som är spännande, både det. Och sen älskar jag ju det här snacket kring silly season inför nästa år, när vi liksom inte vet förutsättningarna, för vi har två toppteam som har en plats ledig i varje team. Alltså, det finns ju hur mycket som helst att prata om. Jag måste vara tyst, känner jag.
Mm. Det är ju otroligt just den här grejen att det är, som du säger, att det finns två öppna platser. Men det hör ju också till utanför racet. Det är så svårt att vi ska liksom hålla oss.
Ja, men vi
ska inte ta det direkt. Vi ska försöka hänga kvar lite grann i att det kvalades och att det raceades. Mm. Vi är lite ringrostiga också här i hur vi brukade göra. Det var så länge sedan vi gjorde ett avsnitt som var racing.
Ja, men
så hade jag glömt bort. Hur är det vi brukar göra? Men i det här fallet finns det så mycket, så låt vi ha lite team för team. För det finns ju någonting att säga om alla och mer att säga om vissa.
Jo. Det känns nästan som vi sitter och snicksnackar här, du och jag. Och så är det någon som tjuvlyssnar vid bordet bredvid där på fiket.
Ja, men om man bara kollar på resultatlistan då. Max Verstappen kvalar snabbast. Vilket många säger att det borde han inte gjort, för det borde Ferrari gjort.
Mm, men det hade nog kanske Ferrari gjort också om man hade haft en lite annan däckstrategi på
Berätta vad de gjorde för fel.
Ja, men de använde ju, alltså man har ett visst antal däck att jobba med, och de använde ju upp de nya däcken för tidigt under kvalet. Det där är ju, det är så lätt att tänka att ja, men man ska spara allting till rätt tillfälle, men om jag nu minns helt rätt så var det 20 förare under en sekund i början av det här kvalet. Och det gör ju att minsta lilla, det behöver inte ens vara ett misstag, minsta lilla tvekan kan ju handla om tusendelar. Och de tusendelarna kan ha att göra med om du går vidare från det första kvalsegmentet till det andra eller från det andra kvalsegmentet till det tredje. Och det gör ju att det är så viktigt att ha inte bara rätt däck utan att ha rätt däck på vid rätt tillfälle.
Och det är ju en sak som går att bevisa statistiskt. För Leclerc satte snabbaste tid i Q2. Mm. Och där är ju facit på att det är exakt som du säger. Hade han bara fått behåll, hade man nollställer ju alla tider efter varje kvalificeringsdel eller en av de här tre delarna. Så Q1 sätter man i tid, sen raderas den och så måste man sätta en ny. Leclerc körde Q2 på 1.29.165 och Max Verstappens tid för pole position var 1.29.179. Så Leclerc var snabbare i Q2 än vad Verstappen var i Q3. Vilket är ju sällsynt. Det är ju inte oftast någon sätter snabbaste tid i Q2.
Nej, men precis. Det är ju det som är så...
Det är så sjukt. Det är så Ferrari. Det är så återigen. Det är så många gånger man har suttit här. Men Ferrari gör det liksom igen.
Ja, sen vet jag inte riktigt hur hårda vi ska ha där. För de hade ju liksom... De ville ju spara liksom däck också till racet. För det är nästan så de tänkte ju att de skulle vara smarta. Men av Ferraris... Ja, det känns ju som att det är någonting... De tänker ju så himla smart. Men sen blir det fel i alla fall. Hur smart de än tänker liksom. Så någonstans...
Ja, för kvalet slutar med Verstappen snabbast, Leclerc 2, Russell 3, Sainz 4. Femma Perez bara, får man säga då. Och det är ju också en liten måttstock på hur snabba bilarna är. Ferrari har ju alltid haft det där. Eller i alla fall alltid så länge plattan i mattan existerat. Att de är snabba i kvalen och har större problem i racen. Men det börjar kanske hända lite grejer i Ferrari där när det kommer till race pace. Kan man ha lite förhoppningar om, va? Mm. Är det något mer man vill säga om Verstappens förnämliga första plats och sättet han racade? För det var liksom, ja, det var ett varv, sen var han en sekund framför, sen var det nästa gång man tittade upp på resultatlistan så var han 30 sekunder framför när Perez hade lyckats köra förbi alla och bromsa lite till så att Verstappen skulle ha ett gratis depåstopp.
Nej, alltså han utförde ju allting till punkt och pricka efter den boken, alltså det var ju en kross helt enkelt.
Och Perez då? För han blir tvåa, vilket gör att vi har en liksom start eller en resultatlista med Red Bull, Ferrari, ja, Mercedes, McLaren, Mercedes. Men det är ju två teams som det är deras bilar i rad i princip hela vägen ner till elfte plats. Men Perez gjorde väl det han skulle på något sätt, just med tanke på att vi vet om att det finns massor med platser lediga till höger och vänster i alla teams inför nästa säsong. Perez enda är ju att bevisa att han kan vara den. Han är inte där för att utmana Max Verstappen. Han är där för att bli tvåa och ta hem poängen. Och han blev inte slagen av någon utöver Verstappen.
Nej, men hans uppgift är ju att bära vattenflaskorna och se till att vara en stoppkloss så ingen annan kommer i närheten av Max Verstappen och kan sno några poäng. Det är hans uppgift. Och i fjol så klarade han ju inte av att utföra den uppgiften under hela säsongen. Och det som är mest imponerande egentligen är ju om han inte blir knäckt av Verstappen egentligen. För att det är de enda två som kör med samma material, heter det ju. Även om då bilen naturligtvis är byggd lite mer åt Verstappens håll för att han har de titlar han har. Han har ju tyngre CV, så det han säger väger ju lite tyngre. Men vad ska vi säga om Sergio Perez? Så länge han gör det han gjorde i Bahrain, så finns det ingen anledning för Red Bull att byta ut honom, för det är hans uppgift.
Och om det var att Verstappen kunde åka och sova, så var det inte riktigt samma sak för Perez. Han fick ändå kämpa lite för den där andra platsen. Han hade ett par fighter på vägen upp. Verstappen var ju ett av, så var det klart.
Ja, så var det ju. Men nej, Perez fick en tuffare resa och fick ju bevisa för sig själv och för sitt team att han är rätt man på rätt plats. För han gjorde ju allting rätt. Så han kan inte göra mer än sådär, och han kommer aldrig någonsin kunna göra mer än sådär så länge han kör in till Max Verstappen hos Red Bull. För då är han vattenflaskbäraren. Han är Rubens Barrichello.
Ja, och det som, om man vill addera lite till på plussidan för Red Bull, är att de gör det här etta, tvåa, överlägset under en hel vecka som väl är deras mest kaotiska på länge, eller?
Jag höll på att säga att den senaste månaden har varit otroligt kaotisk, och den här veckan blev ju inte mindre kaotisk, och vi vet ju fortfarande inte hur den veckan som vi nu är inne i kommer att se ut, för jag tror inte att det här kommer att ta slut.
Nej.
Förrän det är någonting som verkligen har hänt där, alltså. Det måste hända någonting.
Och vi ska ta det sen.
Ja.
Vi ska ta det sen. Och jag känner själv att jag försöker säga till dig, lugn nu, vi ska ta det sen. Vi ska ta det
sitter sen. Du själv och där och själv
och ploppar upp det. Det är svårt, men vi ska komma dit. Må det bli en cliffhanger. Vi ska prata om Christian Horner och de påstådda, gillar du när jag säger, de påstådda läckta bilderna som har skickats runt till hundratals journalister. Vi ska komma dit. Men den som Perez, eller det, så här, den som jag tror är mest sugen på att visa upp sig för att lyckas ta en av de här andra stolarna i toppteamen, han var den som kom trea i det här loppet. Carlos Sainz junior, Carlos Sainz son, Carlos Sainz.
Ja, men han kommer ju vara en av de mest spännande förarna i år, tror jag, och det har flera anledningar. Dels så är han, som du säger, han behöver ju för sin egen del visa upp sig, för han har inget kontrakt till nästa år, och efter att ha kört hos Ferrari så är man ju inte direkt intresserad av att ta en plats hos Haas. Det vill man ju inte. Man vill ju köra för toppteam, och vilka ställen är det finns något ledigt? Jo, det kan vara Red Bull och det kan vara Mercedes. Så där vill han ju naturligtvis visa upp sig, och han har ju en bil som har ett bra utgångsläge. Det vi inte heller får glömma i hela det här svängen, det är att visst, Red Bull har gjort förändringar på sin bil, men de har ju inte gjort lika stora grundläggande förändringar som vad Mercedes och Ferrari har gjort. De har ju verkligen bytt ut, ja, Ferrari i alla fall 95% av komponenterna och Mercedes 100% av komponenterna egentligen. Så att där är det ju helt naturligt att Red Bull faktiskt ligger lite före, för de är ett steg före. Sen är frågan om hur lång tid tar för de andra att komma kapp i det där racet. Och Carlos Sainz, han vill ju göra allt han kan för att slå Charles Leclerc så att han kan få en vettig plats till nästa år. För det skulle ju vara en väldigt fjäder i hatten för honom.
Och om Perez gjorde exakt det han sitter i bilen för att göra, så gjorde ju Sainz också det som är hans egna nu då. Även fast han kör, såklart, det är klart han kör för Ferrari. Men det är ju mer en personlig agenda nu under den här säsongen för att veta vart han ska hamna. Eller i alla fall liksom skyltfönstra fram sig. Visa, spänna upp liksom påfågelfjädrarna och titta på mig allihopa. Här är jag, Carlos Sainz junior. Jag kan göra det. Och en del av att det här racet var sömnigare än många andra. Det var ju liksom inte så här att Verstappen var överlägsen, därför var det här racet tråkigt. Men vi som har sett många race nu senaste åren vet ju att även om Verstappen är överlägsen så finns det ju massor med race som är jätteroliga att kolla på. Det här var ju lite sömnigare det som var här. Men det lyftes ju upp av några olika komponenter. Bland annat då det som var en fight i Ferrari när Leclerc i början hade upplåsning på upplåsning på upplåsning och Sainz var sugen på att köra förbi och han var snabbare. Men Leclerc hade gigantiska problem.
Ja, han hade ju enorma problem med sina bromsar och sa ju själv att han fick bromsa 3-4 meter tidigare än vad han hade tänkt. Och det på varje varv. Och framförallt så hade han de problemen under inledningen av loppet. Han tyckte ju liksom att den här bilen var i stort sett okörbar. Där har ju inte han legat tidigare. Han har varit ganska nöjd med den där Ferrarin under året. Så att man får ju för hans och Ferraris del hoppas att de hittar någon form av lösning på vad det var för problem, så att han kan kliva in på en annan plats till nästa race. För att Charles Leclerc kan ju inte ha två sådana fruktansvärda race under inledningen av säsongen i år igen.
Nej, för det bidrar ju också till den här grejen nu, Sainz versus Leclerc. Sainz kör ju för att visa, men kolla, vi kör ju samma material. De väljer att satsa på den här monegasken, men vem är det egentligen som är snabbast egentligen? Jo, det är spanjoren här. För att han ska visa, jag kan komma till ett annat toppteam och kanske överraska. Samtidigt som Leclerc redan nu måste visa att det är jag som är herre på täppan här. När det nästa år kommer en kille som rent statusmässigt är way above Leclerc själv, även fast han nu sägs liksom att han ska vara the number one guy. Men det ändrades ju på när Hamilton skrev på för Ferrari.
Ja, det var snacka om att den vågskolen bara buff.
Ja, buff.
Ja, buff.
Klassiska skålen som faller över ljudet.
Ja, men det kändes som att den bara drog ner i golvet på ena sidan.
Men det här med hans upplåsningar då? Det var något som var fel på hans specifika bil och inte något som var fel med designen på den nya bilen.
Va? Nej, så den uppfattningen är jag av.
Ja, för det så kändes det ju. Och han själv har ju sagt att hade inte han haft de där problemen, då hade han varit två före både Sainz och Perez. Det är väl talat av honom. Men det hade man ju velat se. Och det är båda också. För pitchen, för att fortsätta lyssna och fortsätta kolla på Formel 1. Är det så, så ska han ju vara där, vara med och utmana. För att det här avståndet som Verstappen vinner med, alltså 22 sekunder till Perez och 25 sekunder till Sainz, det är ju lite för att Perez var tvungen att bromsa upp alla andra. Vilket han gjorde jättebra sett utifrån det. Jag kommer på mig själv ibland nu när vi både du och jag, främst jag kanske, är ju liksom ute efter competitive racing, tävlingsmässiga race. Men vi ska komma ihåg att det finns ju såklart, när jag sitter här och säger att ja, racet var så sömnigt och det var så, det finns ju Red Bull-fans som lyssnar på den här podden som såklart sitter och jublar och är jätteglada över att ja, Red Bull kom ett och två.
Ja, men så är det ju, alltså, Red Bull gjorde en fantastisk insats och man får ju faktiskt inte glömma bort att Max Verstappen de senaste åren har ju gjort en makalöst bra insats. Han har gjort allting rätt. Han har inte kunnat göra någonting bättre. Och ändå sitter folk och gnäller. Ibland så måste man också titta på den prestationen som han gör och inte bara gnälla över att det är dålig racing, för att Max Verstappen är faktiskt grym på det han gör.
Och så är det ju också. Det är ju sport. Det är ju tävling, även fast vi, säger jag, och exkluderar dig. Vi som har dragits in i det här på senare år med hjälp av Drive to Survive, vi har ju fått lära oss att det här är ju en extrem underhållning. Men det här är ju prov på att det här är också tävling, och det är ju, går ju ut på att vara bäst. Är de bäst, är de överlägsna, då har de gjort helt rätt. Det är ju inte heller riktigt som om man tänker på när PSG och fick alla sina pengar i franska ligan i fotboll, när City har fuskat till sig alla sina stora pengar och liksom dopar sig till framgång. Red Bull har gjort det här rent sportsligt ju.
Ja, men det har de. Men vi tyckte det var kul att titta när Usain Bolt sprang också. Man visste innan att han skulle vinna.
Ja.
Men det var 17 roligt att titta på det ändå.
Det där är en jättebra jämförelse.
Ja, men för man tittar ju ändå på för att se hur nära är en världsrekordet. Hur har han liksom fixat sin teknik? Hur långt är han före alla andra? Det var ju jätteviktiga grejer. Man visste ju innan att killen skulle vinna. Men likt förbannat så gick man ju dit och titta. För både 100 meter, 200 meter och stafetten så satt man ju där och stirrade på dumburken.
Liksom. Och hejade på Jamaica, dumburken. Jag undrar om det kan vara några lyssnare till som är födda på 00-talet som inte har växt upp med 90-talsuttrycket dumburken. Jag vet inte om vi har adresserat det tidigare kanske här i podden. Vi har hört dig säga det flera gånger. Och det skulle vara typiskt mig att påpeka just dumburken.
Det är klart att
det
gör.
Ferrari, det är ju kul att det bråkas mellan dem lite på banan. Och det tror jag att vi kommer få se mycket mer av under den här säsongen, va? De två emellan. Mm.
Men vet du vilket framförallt, vilket bråk jag tar med mig från det här racet?
Ja, Tsunoda och Ricciardo. Dit ska vi komma. Jag vill bara säga att när Sainz gick i mål som trea så var det jätteroliga bilder på honom.
Men för det var ingen som skulle gratulera honom.
Exakt, han stod och letade efter sitt team.
De var ändra och la in nya bett liksom till nästa vecka.
Jag är trea. Hallå, 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 hallå. Vart är alla? Hallå, 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 hallå.
Hallå. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu ska vi börja med att lyssna på Yuki Tsunoda och Ricciardo. För där var det öppet krig, va? På banan, över radion.
Yuki, driver swap. Driver swap.
Are you kidding me now?
Yeah, I don't need to say anything.
Yeah, thanks guys. I appreciate it.
Yeah, you better speed up, man.
Loud and clear, Yuki. Just do your best.
He's not fast. He's not fast at all.
What the fuck? I'll save it. It's a fucking helmet. So, go on.
No worries, that's okay.
Och det som är intressant i det teamet, det är ju att det står ju sjukt mycket på spel. Grejen är den att Daniel Ricciardo måste ju slå Yuki Tsunoda för att ha någon chans att kliva upp till Red Bull Racing för en plats hos jag vet inte vad jag ska säga, småtjurarna kommer han ju inte få ha så länge till, för han är ju ingen talang längre. Han börjar ju snart, han är närmast ju 35 och då är man 17 ingen talang, om man nu möjligtvis inte kör Dakar-rallyt, för där är man väl talang till man har fyllt 50 typ.
Ja, och har chansen tills man är 63.
Ja, men typ. Och Tsunoda, han vet ju att det är ju hans sista chans också att avancera. Han är nu på sitt tredje år med det där teamet. Och han är inte jättesugen när teamet talar om för honom att flytta på sig. Så att Ricciardo ska kliva upp och pröva och köra sig förbi en Haas på placering 32 utanför. Nej, så var det naturligtvis inte. Men långt utanför
poängen. Det finns nämligen inte 32 bilar som kör.
Nej, men jag ville bara överdriva lite. För det var verkligen en placering som inte gällde några poäng överhuvudtaget.
Vi ska säga nu, ni har ju fått lyssna på hur det lät. Några av er kanske knäppte av det här racet innan, men då missade ni det här. För det var efter målgång en av de här sakerna. Det var ju under race som Tsunoda blev tillsagd att släppa förbi Ricciardo. Sen gick ju de där två i mål och Tsunoda var fortsatt vansinnig. Så efter målgång, när de åker på sina nedkylningsvarv, som det så fint heter på svenska, så gjorde lille Tsunoda en liten markering där han liksom...
Liten var man inte.
Så gjorde han en gigantisk markering och bombade förbi. Alltså, det kallas divebomb på engelska. Vad kan det kallas på svenska? Man bara gasar förbi och så bromsar man alldeles för sent, så att det egentligen inte är det snabbaste sättet att göra, men det hindrar den andra föraren. Så han gasar förbi Ricciardo in i en kurva och sen så full gas förbi honom sen med millimeter till att de smäller in i varandra.
Det känns som en höfttackling nästan på ett hockeysätt liksom.
Ja, lite så här. Men det är lite så här att man har gjort klart en övning, om vi ska hålla oss på rinken, på isen. Man har gjort klart en övning, så åker man och ställer sig i ledet igen. Så kommer en kille bakom och tacklar dig lite i ryggen, så blir det lite whiplash. Nu är jag verkligen inte beredd på det. För att den var inte med all rätt, den där lilla tryckaren. För sen bladar då Tsunoda förbi i full fart, efter att allt är klart. Och Ricciardo, lugn, vuxet, till skillnad från Tsunoda, resonerar lite på radion att han ska ta det lite lugnt där. Alltså han själv med vad han säger. Vi tar det sen.
Ja, jag känner att nu måste det här teamet, frågan är om det räcker att ledningen i småtjurarna styr upp det där, eller om man måste komma in från storstallet och dra dem lite i hornen. Fast de kanske å andra sidan inte har tid med det just nu, för att de har lite annat att pyssla med. Men det här känns som en, någonting som måste stävjas innan det blir för rörigt. För vi kan ju slänga in Liam Lawson i den där grytan också, så vet vi inte alls vad som kommer ut.
Jag undrar lite så här, det kändes inte som att, alltså visst, Yuki Tsunoda är väl den med både hetast och roligast temperament av alla.
Hur är ett roligt temperament?
Ja, men han flyger och han skriker och han vrålar och han är lite grövre än de andra i käften på...
Ja, inte kroppen i alla fall.
Nej, det är han inte. Men på radion. Men det kändes som att det var en sån överreaktion på det lilla, den lilla grejen som det var. Jag tänker lite så här, kan det vara grejer bakom kulisserna? Har det varit liksom stelt som har lett upp till det här? Kan det vara grejer som har byggts på? Att det har liksom pratats hemma på... I stallet tänkte jag säga, bara för att vi snackar tjurar.
Ja, stallet kan man säga.
I verkstaden är det väl egentligen, men stallet får det väl vara för de här.
I fabriken.
Ja.
Men de är ju annars i ett stall, så varför kan du inte använda ordet stall? Det är väl alldeles...
Tjurstallet, ja.
Tjurstallet. Ladan kanske.
Ja.
Tjurladan.
Vad tror du?
Jag tror att det ligger så himla mycket, det ligger så mycket i potten. Så att de ligger så på gränsen. Så att de gör allt vad de kan för att försöka ta den möjliga position som eventuellt skulle kunna finnas där framme. Sen tror jag också att det var en frustration över att de faktiskt inte var bättre. Alltså jag tror någonstans att både Tsunoda, Ricciardo, resten av teamet och även ledningen i Red Bull hade sett dem på poängplats här under inledningen av säsongen.
Superhypade ju.
Ja.
Inför.
Ja, och när man sen då ramlar ner och utanför, så tror jag att det gjorde lite extra ont.
För där de kommer i mål, småtjurarna, är på 13:e och 14:e. Och de kvalade inte så bra som man hade liksom trott, kanske småtjurarna. Det är nästan svårt att hitta dem, för man vet inte, när man tittar med ögat i liksom resultatlistor.
Man så ser inte det teamnamnet, det är bara borta, det är helt hopplöst.
Jag brukar leta efter Alfa Tauri nu så här, ja, var kom de egentligen? Jag har för mig att de inte tog sig till Q3, och det är så mycket väl var det. 14 på Ricciardo och 11 på Tsunoda på de där.
Men vet du vad jag funderar över? Om inte det, alltså... Det kreditkortsföretaget som nu har köpt det här teamet, de måste ha gjort världens sämsta deal. För det är inte en människa som nämner deras namn.
När säsongen nu väl är igång, innan så har man ju bara nämnt det.
Ja, men man har egentligen bara letat efter orsaker att ändra namn på dem.
Ja. Ja, de har nog fått några slantar ändå på det där.
Ja, men slantar har de säkert gjort, men tänk nu under det här. Ja, men det får de väl hela tiden när någon drar det där kortet. Men om de nu har skrivit en deal på ett antal år, de har det här namnet och alla pratar om, som vi då, småtjurar, och resten av världen säger Racing Bulls.
Eller RB, ja.
RB.
Ja.
Då har man
eller
inte vunnit
Vicarbia.
Ja.
Ja, jag har lite emot de där, mest på grund av när jag var på fotbolls-VM i Ryssland 2018 och man var på arenorna, så kunde man bara använda Visa. Då kunde det vara det enda kortet. De hade liksom...
Jag
de
blev
hade
strandad
köpt
i Kina.
Ja.
Det var ju hur länge sedan som helst. Det var ju 2008. På Paralympics. Och jag hade ett Mastercard.
Jag fick inte använda.
Jag kunde inte använda det. Det var ett helskott.
Var du hela landet eller?
Nej, men just där på alla de ställena där man var. I typ presscentra, OS-byn. Runt om där det fanns möjligheter att plocka ut pengar, för det fanns ju inte överallt i Beijing på den tiden, den möjligheten. Och det var liksom ett par ställen där.
Kul att vi båda pratar om upplevelser i länder som har lite hårdare före detta kommunistiska, kanske lite mer diktatoriska styren.
Ja.
Och det är bara ett tillåtet kortföretag.
Ja, men
du pratar om Kina och jag snackar om ryssarna.
Ja, men jag hade liksom så här växlat pengar innan som man fick nöja sig med. Alltså, vet du, jag fick låna pengar av någon innan jag hittade ett ställe jag kunde plocka ut pengar.
Ja, du gav sig ändå chansen. När man var på fotbolls-VM på arenorna, då kunde man bara köpa Budweiser och man kunde bara använda Visa. Hade man ingen Visa, då var det kört. Då kunde du inte ha någonting. Nog. Nu fick de sin lilla där de fick, och då i form av negativ PR, men allt det här PR ändå. Men det där är alltså i små tjurs teamet. Några små punkter innan vi ska ta en stor punkt. Jag bara kollar lite på resultatlistan här, för vi ska ta oss till Alpin. Där måste vi säga ett och annat. Framförallt så ska du säga ett och annat, för att det har hänt saker och ting utanför racet också. Det blir en smooth, fin övergång ut där, va? Men, några grejer som jag tänkte på. Logan Sargeant snurrar av direkt, eller jag snurrar av gjorde väl inte riktigt här, men det händer. Bottas åker på ett depåstopp på 52 sekunder. Trots det så går han i mål före Logan Sargeant. Lance Stroll blir lite påkörd eller inklämd i, jag vet inte om det var första kurvan eller om det var, men det var precis där i början. Och stannar och får köra upp sig 10 placeringar och bli 10 till slut bakom Alonso.
Det är mest intressanta med Alonso annars tycker jag är att de faktiskt hans kvalvarv som han åker ut och kör helt fritt på banan för han inser att det är hans enda möjlighet.
Det var coolt.
Jag älskar hans sätt att hantera sin egen bil, sin egen kunskap och det där teamet i Formel 1. Han bara tar sin plats och gör sin grej. Han är gammal nog och får lov att göra det på något sätt och har erfarenhet nog. Men herregud, har man tagit VM-poäng varje år i 20 år så ska man naturligtvis ha den möjligheten. Men i alla fall, att göra det och plocka de poängen på det sättet och sen hantera det i racet, det är ju kanonbra. Sen får han lite hjälp då av Stroll som också plockar poäng. Men jag tror ändå att Aston Martin är besvikna efter den här racen. För plats 9 och plats 10 är väl kanske egentligen inte det som de hade hoppats på. En annan team som jag tror är besvikna är McLaren.
Mm. Ja, de är inte ens med på någon av mina punkter överhuvudtaget av de här små punkterna där Bottas och Sauber bara fick en sån liten minipassage att han gjorde ett depåstopp på 52 sekunder. Han älskar långsamma depåstopp, Bottas.
Jag trodde han hade brutit.
Ja, nej, det var chill. De rullade i lugn och ro, så rullade de bort däcket som krånglade, kommer gåendes tillbaka i långsamt tempo till Bottas som sitter där och väntar på att få rulla iväg. Men bara det du säger om Alonso och hans kvalvarv. Alonso kvalar in som sexa. Stroll kvalar in som tolva. Men det som var coolt med Alonso var ju att det är ju alltid så. I Q1, Q2 och Q3. Alla åker ut och så bankar de in lite varv. Sen åker de in och sen så väntar de till sista minuterna för att banan ska greppa upp och att alla ska ut i sista sekunden. Liksom. Men det var så coolt då att han verkligen valde en egen väg. Det var liksom som att det var knäpptyst. Alla bara satt i garaget och väntade. Och då rullar Alonso ut och bara på helt egen hand har en helt bana för sig själv. Det var nästan lite så här när karusellerna sover-känsla för de som tar den referensen till en julkalender på 90-talet. Han var liksom ensam där när allt annat var helt dött. Nu, Anna, vill jag ta mig till Alpin. Teamet med två fransmän som ska bråka med varandra. De har inte så mycket liksom konkurrensmässigt att bråka med varandra om. För att det känns som att Alpine är ett team i spillror nu här.
Ja, jag tycker det känns som att det började krackelera egentligen redan inför fjolåret när Alain Prost lämnade över till Zinedine Zidane som man inte har sett. Sen dess.
Och sen alla de här superkändisarna kom in och skulle köpa sig andelar.
Sen kom ju de och köpte en massa andelar. Och därefter försvann väldigt många nyckelpersoner som har varit i det där teamet. Vissa väldans länge och andra kortare tid. Men Otmar Szafnauer, han har ju ändå gjort någonting med Alpin under sin tid där. Även om han brände vissa saker med Oscar Piastri så har han ändå fört upp det här teamet ganska högt upp som en topp 4 team i världen. Och så gör de om hela bilen, dåliga tester, kommer hit. Alltså de är ju typ tvärsist. Man kände ju redan när bilen var så himla svart att det ligger en gravad hund någonstans för att den är för tung. Liksom. Annars hade det inte varit så mycket svart eftersom...
Gravad hund?
Ja, en hund begraven.
En hund begraven. Inte som att den är som en gravad lax, liksom, att man har lagt den i och sen planterat den där någonstans i bilen.
Jag vände bara på referensen. Ja. Men eftersom den var så lite rosa som man vet att deras huvudsponsor väldigt gärna vill ha och så lite blått som hör till det franska Alpin så förstod man ju att det här är inte bra. Men när vi sen fick se bilen på banan och höra förarnas kommentarer redan inför racet så förstod vi ju att det här är tufft, riktigt tufft. Och det tog inte lång tid efter racet när den tekniska direktören Matt Harman och Head of Aerodynamics Dirk de Beer lämnar teamet. Och nu har man gjort om en helt ny struktur Och man har byggt en teknisk direktör mot tre. Joe Burnell är technical director engineering. David Wheater är technical director aerodynamics. Och Karen Philbeam är technical director on performance. Så tre gubbar.
Dra lite mer namn och uttryck, tack.
Jag orkar inte. Men de här tre är då, delar egentligen på rollen som teknisk direktör i ett sätt för teamet att hitta en ny struktur. Alltså ärligt talat, jag vet inte riktigt om det här kommer att hjälpa. Jag tror att de kan byta hur mycket som helst och fixa om och fixa nytt. Och de har hållit på att byta och fixa och greja i ett år. Och jag tror inte att de här investerarna som de tog in i teamet just nu är helt nöjda, och de kommer lägga ytterligare en press. För aktien kan ju inte ha blivit bättre. De kan inte ha tjänat så mycket pengar, så de petar in sina miljarder. Och det blir icke bra i totalen i det team som Bruno Farmin nu ska leda framåt, med dessutom två förare som i stort sett tycker väldigt illa om varandra.
Och det som är extra intressant här är ju att de här avhoppen känns i alla fall som att de sker i affekt. För att de kommer inte före racehelgen eller under testerna, utan det sker efter att Alpin har kvalat in till racets första, eller säsongens första race, som sämsta bilar. De var sist i kvalet. Gasly långsammast och sen Ocon. Och sen i racet, ja, de blir 17-18, men det är ju bara på grund av att Bottas gör ett depåstopp på 52 sekunder och att Logan Sargeant stod, ja, utanför banan och ställde in GPSen så att han skulle hitta runt banan en gång till, liksom. Och nu känns det som att man vet inte vem som rattar det där gänget.
Alltså jag känner bara att alltså, gör om och gör nytt.
Ja, och det svåra då, utan att jag vet hur det funkar, gissar jag på, är att göra det mitt under brinnande säsong. Man har haft en hel vinter på sig att kunna göra de här sakerna. Men att det börjar droppa av folk när säsongerna börjar talar ju om för att det är liksom inte ett kaos under kontroll där.
Nej, men å andra sidan, det kändes ju inte som att det var någonting under kontroll i fjol heller, när Otmar Szafnauer får besked inför en racehelg att han ska få sparken efter racehelgen.
Mm. Det här dock, vi började avsnittet med att säga, det är inte säkert att Verstappen vinner varje race. Det är redan ett nytt race, bara om några dagar. Och när ni hör det här avsnittet, om ni hör det på onsdagarna när det kommer ut, så är det redan träning imorgon igen. Men det känns ju inte som att Alpin kommer rycka upp sig på en vecka, till skillnad från kanske några andra team.
Nej, jag börjar bli orolig för att det kanske krävs ända fram till den regeländringen 2026 för det här teamet återhämtar sig. Och frågan är om Renault, som ändå fabriksleverantör till det här teamet, har tålamod till dess. För att det börjar kosta mycket pengar nu. Alltså.
Mm. Vi ska ut ur det här racet på något sätt, men om bara man kollar på resultatlistan som vi ibland drar rätt uppifrån och ner. Verstappen 1, Perez 2, Sainz, Leclerc 3, 4, Russell, Norris, McLaren nämner vi inte, Hamilton, Piastri, Alonso, Stroll, det är topp 10. Och sen bottom 10, Gianni Joe 11, Magnussen 12, Ricciardo, Tsunoda, Albon, Hulkenberg, Ocon, Gasly. Och sen då Bottas och Logan Sargeant längst ner. Vill du säga något om McLaren kanske?
Ja, där tror jag också att det finns en stor besvikelse. För att de slutade ju fjolåret på en väldigt, väldigt hög nivå. Kom efter vintern och sa att de hade gjort ett otroligt bra jobb under vintern. Zac Brown började prata om vinster. Men jag tyckte inte att de var i närheten av det egentligen, utan jag vet inte.
De börjar
det blir spännande att se om de kan slå tillbaka, för jag tror att ska de upp, så måste de visa på nästa typ av bana, för det, som vi sa igen, det var kallt, det var aggressiv asfalt och så vidare. Ska de visa att de ska vara med högre upp, så måste de slå tillbaka redan kommande helg i Saudiarabien.
De börjar däremot bättre än vad de gjorde förra året.
Men det är väl å andra sidan inte svårt. För förra året var de ju fullständigt värdelösa.
Ja, men det betyder att i alla fall så är de mer på rätt spår tidigt på säsongen än vad de var förra året.
så kan man säga. Men vad säger vi då om Haas som faktiskt får in Nico Hülkenberg i Q3 och med Kevin Magnussons 12:e plats visar att det där fruktansvärda däckslitaget, du vet när man fräsen som vi pratade om förra veckan, det måste ju ha halverats. Och jag tror ju att Hülkenberg mycket väl hade kunnat ta en poäng om han inte hade varit inblandad i den situationen i början av racet som gör att han rasar från en plats i topp 10 ända sist. Liksom.
Han måste åka och byta vinge direkt efter att det blir lite kaos och bråk i början med Stroll och med flera, med flera.
Precis, så att det, där kan det nog snarare, det var ju snarare en liten positiv grej kan man då säga.
Och kul för dem, verkligen. Nu då? Ska vi nöja oss så rent race- och kvalmässigt och så sätter du plus på hela den här racehelgen?
Men det gör jag. Jag ger, vi börjar med ett motorstopp faktiskt. Och det ger jag till Christian Horner och hela den soppan som jag kallar den. Ett plus underkänt till Alpin. Så mycket mer än annat kan man inte ge det teamet. Två plus, vilket är godkänt, ger jag ändå till Mercedes. För att någonstans så fanns det någonting där. Även om de då hade en taskig motor som gjorde att de tappade varvtid. Tre plus går till Haas. Hulkens kval, K-Mags race, positivt, positivt. Fyra plus går till Carlos Sainz som visar att han minsann inte tänker ge sig utan där kan finnas någonting under året.
Vamos Carlos!
Smooth operator. Fem plus går till Max Verstappen, alltså det var ju världsklass. Han slår Perez med 22,4 sekunder, Sainz med 25 sekunder. Och Verstappen säger att bilen känns som i fjol. Och man har gjort så mycket stora förändringar på den ändå. Så att det är ju ett bra utgångsläge för Red Bull.
Där hör ni. Nu ska ni få några småstats. Verstappen har nu flest poäng i rad i Formel 1. Vad säger du om den statistiken, Anna? Den är tydlig, va? Flest poäng i rad. Han går förbi Hamilton. Hamilton, alltså det handlar inte om race, antal race med poäng. Det handlar om flest poäng i rad, alltså antalet. För där går han nu förbi Lewis Hamilton som hade 1008 poäng i rad, men nu har Max Verstappen 1030 poäng i rad. Trea på samma lista är Hamilton också med 623 poäng i rad. Kul, va?
Med tanke på hur mycket han har dominerat de senaste åren så hade det varit konstigt om du hade sagt att nej, den här listan har ni plötsligt Carlos Sainz gått upp i topp på.
Ja, men det räcker med en DNF som på Verstappen så, eller ja, nu är han ju etta där. En annan liten statistik från den här helgen är att alla förare utom Gasly och Verstappen gjorde åtminstone en omkörning under hela Bahrain. Det var bara två som inte körde om någon. Och det var Gasly
fast
och Verstappen.
På sådana sidan så Verstappen varvar ju folk. Så att...
Ja, i och för sig. Då kanske han ska bort från den. För det var ju varv. Det är lite svårare egentligen att köra om någon när man varvar om. Eller se till att sätta sig i läge för varvning. Ingen förare under det här racet gjorde fler än tre omkörningar. Alonso blev den mest omkörda föraren och passerades 8 gånger. Ja, det var småstatsen. Nu till soppan, Anna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Christian Horner. Vad ska vi säga, Filip? Alltså, det är ungefär en månad sedan de första uppgifterna kom om det här opassande beteendet, sexuella trakasserierna eller vad det nu ligger i grunden. För det vet vi ju inte heller riktigt. Som det kom. Red Bull bestämde sig för att utreda det internt. Det kom uppgifter på att det fanns delar av ledningen som faktiskt ville ge honom sparken direkt. Men Red Bull ägs till 51% thailändska delägare och sen är resten Österrike. Så det sägs då att den thailändska biten ville hålla kvar Christian Horner. Utredningen kommer, ger resultatet att nej, det här var ingenting. Vilket då andra chefer som Toto Wolff och Zac Brown tycker det är lite konstigt. De vill se och ha mer transparens och så vidare inom Formel 1. Sen under den andra träningen i torsdags så ett mejl från en hemlig mejladress med, om det är nu typ, ja det är en Google Drive-adress i, om det är nu 79 olika screenshots från WhatsApp med text, bild på den här konversationen som Horner och den här kvinnan sägs ha haft. Om detta är verifierat eller inte, det vet vi inte. Jag har sett det.
Mm. Var du en av de 100 journalister som fick det skickat till sig?
Nej, det var jag inte. Men jag fick det skickat till mig av en av de 100 journalisterna.
Åh, vad kul! Det gick... Du ska skicka det till mig sen. Yes!
Det gick till de som har årsakkreditering. Till de journalisterna, det har ju inte jag, för jag är inte på alla race. Men om man är på alla race så har man fått det här mejlet. Samt till FIAs president, F1s vd, höjdare inom F1 och de andra teamcheferna. Om det här är fejkat eller inte, det vet vi inte. Ingen aning. Det som är intressant i det hela, tycker jag, det är ju ett uttalande som Jos Verstappen sen gör. Där han menar på att det håller på att slita sönder teamet och det kommer att explodera. Och där han menar på att Christian Horner spelar ett offer, fast det är han egentligen som har satt igång hela historien. Och det som är intressant med det är att det kommer från Jos Verstappen. Hela historien läckte i Nederländerna. Varför kommer det här ut överhuvudtaget? Det är den frågan som jag liksom är mest intresserad av. Varför kommer det ut? För vem vill Christian Horner så himla illa? Vad är roten till allt det onda i den här historien? För vi vet ju inte...
Om, ska jag säga, bara innan du fortsätter. Om det är så att han har behandlat någon kvinna väldigt, väldigt illa, så om det nu är så är det förståeligt att hon kanske också vill honom illa. Men det som är att det är så systematiskt det här, så är man ju fundersam på, kan det vara någon annan som är här och bidrar till att det här läcker så på det sättet som det gör?
Ja, men det känns ju som att det är en maktkamp på något sätt. Och tittar vi tillbaka i det teamet, så var det ju så att Dietrich Mateschitz avled för ungefär 1,5 år sedan. Sen har det ju funnits någon form av maktkamp eller positioneringskamp i det här teamet. För grunden i teamet var ju Mateschitz, Helmut Marko och Christian Horner. De tre har jobbat som någon slags treenighet där Mateschitz har haft grunden i sitt team och också de thailändska ledarna. När han försvann så blev det någon form av maktbalans här. Eller maktobalans snarare, som man letar kanske då. Ett litet vakuum där man letar och positionerar sig för att hitta rätt.
Det är inte som en vanlig gungbräda med bara två sidor som är antingen upp och ner. Det är mer som en rund cirkel som balanseras, där det måste vara jämn balans på den här cirkeln. Ja, för annars så tippar det något håll. Men det är många olika platser man måste placera ut tyngd.
Ja, lite så va. Och för att hitta rätt. Och då vet vi ju sedan tidigare att Jos Verstappen och Max Verstappen är ju tajta med Helmut Marko, som hittade Max Verstappen någon gång, en gång för länge, länge sedan. Där är ju den biten. De är tajta där. Sen har ju Christian Horner då på andra sidan. Och frågan är ju, vad står Adrian Newey i allt det här? Och det mest intressanta är ju någonstans, vad står i de här spelarnas kontrakt? Är det så att det i Max Verstappens kontrakt står att han har möjlighet att lämna ifall Christian Horner inte finns kvar, eller har han möjlighet att lämna om Helmut Marko inte finns kvar? Är det sådana saker inskrivna i kontrakten? Finns sådana klausuler? Jag vet inte. Men det är inte omöjligt att det gör det. Vi fick ju en jordbävning när Hamilton lämnade Mercedes. Och då är ju frågan, vad kan det här leda till? För jag tror ju inte att Toto Wolff sitter lugn. För han ville ju ha Max Verstappen en gång för väldigt många år sedan. Men han kunde inte ta honom. För han hade kontrakt med Rosberg och Hamilton. Och kunde bara erbjuda en plats i Formel 2. Och det var inte Jos Verstappen intresserad av då när Verstappen var 16.
Det är mycket här i den här soppan. Lite grej som man tänker på för är ju alltså att om Verstappen ska ha alltså möjlighet att lämna Red Bull och att det ens att man ens tänker så här att ja, det kanske är så att han vill bort. Det är så sjukt att han kanske skulle vilja bort från ett extremt överlägset team om det nu är så. Det andra som jag tänker på är att det här sker efter att den här utredningen liksom har clearat Horner från alla anklagelser, den här lilla interna utredningen, men att det fortsätter dyka upp saker och ting tyder ju på att det kommer också fortsätta göra, för att det är någon, den som ser till att den här informationen fortfarande sprids och att det dyker upp saker och ting, talar ju bara för att det kommer fortsätta vara så.
Ja, men det känns ju
sista
som
att, ordet är inte sagt.
Nej, men det känns som att det är så medvetet. Det är ju planterat. Både det första läget när alltihopa dyker upp i nederländsk media och sen det här andra, att det kommer också mitt under träningen till utvalda personer. Så du måste ju aktivt ha sökt upp de här mejladresserna. Det är ju liksom ingenting som du bara hittar. Det vet jag som har letat efter väldigt många mejladresser i min dag, att det kan ibland vara ganska knixigt.
Och det är inte så att det är, så här, det är till 15 pers, att man tar de som man vet är de mest framstående på de stora nyhetshusen, utan det är 100 pers plus.
Ja, som alla har den här akkrediteringen. Så att det är ju väldigt utvalt och väldigt strategiskt gjort. Så man på något sätt känns som att man väntar bara på nästa steg.
Mm. Ja. Det känns som att det nästan skulle kunna göras ett helt podcastavsnitt om bara det där. Ja, kanske att det kommer ske. Det finns ju något som heter Sportbladet Daily där Anna Andersson titt som tätt florerar också. Kanske ett ämne för en sån någon gång. Och vad vet jag? Jag har inget med sånt att göra. Eller?
När vi pratar om strategier och sånt där, men Filip har inte några fingrar och några syltburkar. Nej, nej.
Jag är enkelspårig här på tidningen, har inte flera slevar i olika kakburkar som det gamla klassiska uttrycket låter ordagrant. Det var Bahrain. Ska vi testa blicka framåt?
Ja, men det tycker jag.
Jeddah, Saudi och en bana som är jättesnabb. Och i och med att det är en bana som är jättesnabb så talar allt för att Williams och Alex Albon kommer vara jättebra, för de har en jättesnabb bil rakt fram. Mm, eller?
Om man nu inte snurrar av.
Ja. Men man ska svänga på den där banan också på några ställen, trots att det är fortfarande fram.
Väldigt många ställen faktiskt, det är 27 kurvor.
Ja,
det
är liksom små och många.
Ja, och de är väldigt många sett till en F1-kalender. 27 är liksom, ligger i topp på antal kurvor-listan.
Mm. Men jag som brukar sitta i min racingstol numera med ratt vet ju att det är många av de kurvorna som är flat out.
Ja.
Det är full fart och det är lite släpp på gasen, sen är det full på igen.
Mm. Jo, men det här är en lång bana också. Alltså, den är 6175 meter. Näst längst efter Spa, va? Är det inte så?
Ja, Spa och är överlägset.
Ja, den är över 7 km. Så att, och så snitthastigheten på 250 km i timmen. Så att det är ju en helt annan typ av utmaning som väntar. Jag hoppas bara att Red Bull inte är lika överlägsna. För är de det så kommer ju de vara väldigt nöjda. Men jag tror inte att deras konkurrenter kommer att vara det. Och framförallt inte många av dem sitter framför TVn.
Och skulle det vara så har de också bevisat att de gör det på två olika banor. För precis, att de är inte så lika varandra, Bahrain och Jeddah.
Precis, och sen därefter kommer vi till Australien som inte är lik någonting annat överhuvudtaget.
Mm. Det börjar alltså redan imorgon, om det är så att man lyssnar på onsdag när den här podden kommer ut. Det börjar redan idag om man råkar lyssna på det här på torsdagen. Eller det började igår om man råkar lyssna på det här på fredag. Men likväl så är det då för andra veckan i rad ett race som körs på lördagen.
Precis, men jag måste säga, det var ett otroligt tryck på liven i lördags.
Man är taggad, det är en ny säsong.
Ja, men jag brukar alltid på något sätt, om inte under så efter loppet, hinna svara på allt. Men jag hann inte.
Och det ska vi säga, för om det är några som var med i Sportbladets live på race-dagen förra året i början av säsongen, så är det lite annorlunda nu, för den där liven har utvecklats som Anna Andersson har ordning på varje racehelg. Nu kan man sitta och babbla med Anna där.
Ja, det kunde man i fjol också.
Från race 1. Jag för mig att det var så att det blev en feature som kom under säsong, och då kanske det är så att det var några som var inne på den där i början av säsongen, och så tänkte de, just det, men jag vill ju snacka lite med Anna. Ja, det kan man göra nu. Så om ni vill det, ta er in på lördag när racet körs, eller på kvalet på fredag, och håll koll. Kom ihåg att göra byten i motormanager också, så har vi sagt det. Men det är inte bara Formel 1 som har körts.
Vi har kört Formel 3 också.
Ja, och vi måste säga att det såg så himla gött ut för vår vän Dino Beganovic i Formel 3, som börjar med att smälla in en pole position till feature racet. Men sen, ja. Sen skulle de starta det där racet med Beganovic längst fram, och det var så, man var så peppad på det där, att vi har en svensk som siktar på Formel 1 och som bara smäller in första racet på säsongen och bevisar att kolla på mig nu här, här har jag pole. Så startar knappt bilen.
Nej, tekniska problem.
Ja, ah, vad tråkigt det var.
Ja, otroligt trist helg. Så det såg så bra ut efter kvalet. Det var ju inte speciellt roligt under de två racen som de kör faktiskt. Så att, ja, vi kan väl säga att vi håller tummarna för nästa tävling i Melbourne.
Ja.
Är det väl, va?
Ja, men det var ändå lite svenskt för att Arvid Lindblad vann det där racet.
Han är ju britt.
Ja, med lite svenska, inte fäder, men förfäder.
Vi alltså, gör verkligen allt vi kan.
Ja, men det är ett sjukt namn att ha och inte vara svensk. Att heta Arvid Lindblad, det är ju det är som heter Johan Persson. Liksom.
Ja,
Johan Svensson, Anders Jonsson. Det är ju det är så svenskt det bara går, Arvid Lindblad. Det finns svenskt där, inte finskt. Men Dino Beganovic hade det alltså tufft. Men han visade att han kan köra, så det ska vi hålla koll på. Men mer svenskar och mera 0,75% svenskar. 75, en tredjedel svenskar att prata om.
Ja, 50% får vi väl gärna säga.
Nej, men 75.
Tom Blomqvist, han har i alla fall en svensk pappa som har vunnit rally-VM för Sverige.
Ja, men han är 75% svensk.
Ja, uppvuxen på Nya Zeeland med att köra med ett brittiskt pass. Han gör ju sin rookie-säsong i IndyCar. Sen har vi i samma team Felix Rosenqvist, Meyer Shank Racing, som har bytt från Arrow McLaren till det här teamet där han blir teamledare. Och det där är ju ett förhållandevis nytt team i IndyCars historia. Alltså det är inte jättegammalt, men de har en seger i Indy 500 ändå. Liksom. Och de har ett samarbete med Andretti, tekniskt samarbete. Så att Felix, när jag pratade med honom, var rätt positiv inför säsongen. Så det ska bli kul att följa, tycker jag. Sen har vi Marcus Eriksson hos Andretti Global. Honom pratade jag med i går, måndag för er som lyssnar. Och han hade ju den bästa tiden på testerna. Och han var supernöjd med den här bilen och menade på att han hade hört från så många när han snackar runt med folk vilka bilar skulle passa honom, att den här bilen, Andretti-bilen, kommer att passa dig, för det är en så styv bakända som kan bygga bilen bakifrån. Och han var bara så nöjd efter det här testet och kände verkligen att alltså, det här kan bli precis hur bra som helst. Så det blir väldigt, väldigt spännande. Och Andretti-bilen hade pole position, eller just den här bilen som han kör i år, hade pole position i fjol med Romain Grosjean i St. Pete, stadsloppet där säsongen startar. Och Eriksson vann det loppet i fjol. Så att han var ju förhoppningsfull, även om han inte ville sätta för stor press på sig själv. Så han ville vara ödmjuk också.
Och sen är det Linus Lundqvist som ska göra debut med en fast styrning.
Ja, han ska faktiskt ta över Marcus Erikssons gamla bil med nummer 8 hos Chip Ganassi Racing. Och det är ju himla roligt, för han satt ju liksom på avbytarbänken för ett år sedan. Han hade ju ingen styrning i somras, utan fick ju hoppa in hos Meyer Shank Racing och ersätta Simon Pagenaud under ett race, och körde så pass bra att han körde till sig en fast styrning. Så för första gången i hans karriär så har han inte bara styrning för ett race eller kanske två, utan har ett flerårskontrakt. Och det, Chip Ganassi Racing satsar ju alltid på att vinna, och de ser väl en möjlighet att Linus så småningom ska kunna ta över efter Scott Dixon, Så nu är det ju upp till honom att leverera. Och är det någonting som Linus alltid har gjort så är det att leverera. För har han inte levererat så hade hans karriär varit död för länge sedan. För han har ju inte haft ett öre på fickan.
Och det kan ni höra om i avsnitten när Linus Lundqvist är med i Plattan i mattan för si och så många avsnitt sedan. Alla de här 300% svenskarna då, Marcus, Felix och Linus, har ju varit med hos oss och pratat om sin väg till IndyCar och ditten och datten. Tom Blomqvist däremot, kanske börjar bli dags.
Ja, då får vi ta det på engelska. Ja, han får kämpa lite med sin svenska. Han har lite kvar. Felix får väl lägga in en stöt där, tror jag, och lära honom.
Ja, jo, men det där ska vi nog klara av. Och är det så att man är lite extra nyfiken och sugen på Indy, så har vi också gjort ett avsnitt med svenska teamchefen Matt Johnson.
Han är inte teamchef.
Nej, han är team crew chief. Förlåt, han är inte teamchef. Han är crew chief.
Ja, han är chef över depåteamet.
Ja. Jag säger lika mycket fel i avsnittet med honom och blir lika rättad av honom själv också i det avsnittet. Så det är lite indie-nörderi som kan vara kul att höra om man inte hört det. För det vet vi att det är folk som har gjort, som har hängt med och lyssnat alla avsnitt. De tackar vi jättemycket, som alltid. Vi tackar också alla som bara har lyssnat helt vanligt. Och så kör vi vidare nu. Snart är det race igen och snart sitter vi här igen och pratar om ett race där kanske inte Max Verstappen har varit överlägsen. Eller hur?
Vi hoppas på det du. Men nu innan vi slutar så har jag faktiskt en grej för dig. Tror jag.
Spännande, nu gräver hon i sin väska. Vi lägger på lite hissmusik här bakom. Där ja!
Varsågod!
Där kommer den! Lämnad över... disk, tänkte jag säga. Cirkus Formel 1. Kvällsläsningen för många er där ute som ska skaffa den här boken. Men jag ser en sak, Anna. Den är inte signad, den här boken.
Nej, jag ska göra det.
Jag ska ha den signad.
Jag ska signa den direkt. Jag ska bara raspa in den.
Tacksam. Så här. Säg inte tack för boken. Jag säger bara, jag ska ha den signad. Tack, Anna. Vad kul. Jag sitter alltså med Anna Anderssons debutroman här som en deckare. Jag skojar. Det är alltså Anna Anderssons bok i hårt format Cirkus Formel 1 som du är i Stockholm nu och har lite cirkus kring.
Det kan vi ju säga. Jag springer runt överallt, känner jag. Och nu ska den ju ut äntligen.
Det är svårt att berätta för folk att ta er till NK där Anna kommer sitta och ha boksignering nu, eftersom att när ni hör det här så kommer det redan att ha hänt. Men de som följer Anna på bloggen har ju haft koll på att det här sker.
Ja, det är deras förtjänst faktiskt. Det utan dem så hade det aldrig blivit något.
Deras idé nästan, kanske till och med, att du ska sitta och kruda på böcker.
Helt rätt. Det var inte min idé. Det var definitivt deras idé.
Så den hittar de som lyssnar och läser, som vill läsa om Formel 1:s utveckling och hela cirkusen sett ur dina ögon, va?
Lite så. Jag har samlat mina möten med vissa av stjärnorna i F1-cirkusen. Jag har ett kapitel om hur man bygger den bästa F1-banan faktiskt. Tittat på framtiden, tittat på några av teamen och deras historia. Tagit hjälp av bland annat Lillövis för att få lite feeling för Ferrari.
Och det här är ju en helt annan sak än det vi kanske pratat om tidigare här, Formel 1-bibeln inför säsongen, som är mycket mer tidsenlig, som är bara till säsongen som kommer. Den här är en skildring av Formel 1:s historia.
Nutid och framtid.
Leta reda på den, hörni. Den hittar ni... det där kommer du länka till på bloggen, eller hur?
Ja, den finns... gå in, det finns på ett Sportbladet, så det är ingen sort.
Sportbladet Kopp, det är någonting som finns också. Så kika in och kika runt. Nu hörs vi om en vecka. Anna ska springa iväg som den författare hon numera är. Inte bara journalist. Det är ett vanligt epitet. Journalist / författare. Det har du nu.
Ja, och det är ju helt galet.
Det får du säga, köra nu när du snackar F1 i Nyhetsmorgon när TV4 ringer upp dig. Välkomna till F1-journalisten och författaren.
Ja, och poddaren. Herregud.
Ja, tack för att ni har lyssnat allihopa. Hej då.
Tack så mycket. Hej, hej.
That was some fucking Viking comeback.
debris behind.
What is debris?
There's something dead with the engine.
And you said you pissed up for that.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Check my bolts. Ah!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.